Välkommen till Radio Rödlöda som sänds över Gävlena Radio på 102,7. Hej och välkomna till Radio Rödlöda med Radio Gävle som sänds över Gävlena radioförening. Och idag så hörde ni till att börja med I was Jesus, Hello Seyfried. Dagens gäster i studion är Anna Larsson, styrelseledamot i partiföreningen Gävle, och Anna Kullfoss som är ledamot i kommunfullmäktige. Och med tanke på att föregående dag var den internationella kvinnodagen, så är dagens tema feminism. Och efter den här låten så blir ordet deras.
Mamma sa vi kan väl prata lite mer om vädret. Vi satt på släktmiddag, NATO kom på tal. Hon hade känt att det blev lite spänt redan innan, när vi pratade om förra årets val. Måste vi prata politik, sa hon. Vi kan väl prata om något trevligt och skönt. Titta där ute och allt är grönt. Bara lite sån opolitisk väder och vind. Då sa du mamma, den ljumma vind som smeker din kind, resultat av hur strömmarna rör sig. Temperatur, nederbörd och klimatet är resultatet av hur människan för sig. Folk dör av klimatet som gör att folk flyr, och det är politiken som styr. Måste din egen värld falla ner i ditt knä för att fatta att läget är kritiskt. Hål i ozon och malink melanom gör att väder och vind, det är politiskt. Hål i ozon och malink melanom gör att väder och vind är politiskt. Vädret är politiskt, mamma. Okej, kläder. Du sa din mamma, vi kan prata lite tyger och kläder. Men då hög du indirekt och sa mamma, jag vet du tycker säkert att jag är en hön av en fjäder. Men dina skor är av läder, hela bomullsindustrin är ett riktigt svin som inte går att tvåla till. Vi kan bojkotta vissa företag bäst vi vill. Men det är skit vad du än köper för brand, möjligen second hand. Men ska ditt kläder vara helt utan stänk av blod och svett, bör du gå helt näck rätt och slätt. Du sa jag säger ifrån miljövänligt men bestämt, så du fattar att läget är kritiskt. Barn på fabrik och förgiftat textilier, att kläder och tyg är politiskt. Barn på fabrik och förgiftat textilier, att kläder och tyg är politiskt. Kläder är politiskt, mamma. Då. Din mamma sa vi kanske kunde prata lite mer om kärlek då. Det var så fint bröllop om ni minns, med vår helt opolitiske prins. Sann kärlek mellan kvinna och man, sa din mamma, och du suckade som bara du kan och sa ordning av makt mellan kön och de fack vi har lagt våra kön. Det finns rön som har sagt vi så fröna förakt i vår bön och kontrakt och den akt som ska vara så skön. Det är en jakt och den lön som är satt efter kön. Det är fakt, det låter nitiskt, men kärlek är politiskt. Hål i och son och malint mellan om gör att väder och vind är politiskt. Barn på fabrik och förgiftat textilier, att kläder och tyg är politiskt. Ordning och makt och det andra är sagt gör att kärlek och sex är politiskt. Allt är politiskt, mamma. Allt är politiskt, mamma. Skinkor. Din mamma sa vi kanske kunde prata lite mer om Peter Gides skinkor.
Ja, tack Seppo för den presentationen, och vad roligt att sitta här tillsammans med dig Anna och prata feminism.
Ja, men detsamma Anna.
Ja, men verkligen ett av våra huvudfavoritteman. Mm. Jag tänkte börja med en kort presentation om mig, och jag väljer att gå ända tillbaka till min barndom faktiskt. Mm. Jag är socialist, jag är feminist och jag är en klart och tydlig antirasist. Jag kommer ifrån en politiskt aktiv familj där kampen om de fackliga rättigheterna, vänsterpolitiken och nej till kärnkraft hade alltid en central plats vid köksbordet. Vi kommer från Stockholm. När min mamma hade studerat färdigt på Konstfack så flyttade vi till Gävle. Det var kampens stad vid den tiden på 70-talet. Vi flyttade till Gävle, till Sätra, till den vita staden, och där började vårt liv. Jag minns alla våra sena kvällar där politiska frågor de stöttes och de utforskades. Och kampen tycktes aldrig ha en ände överhuvudtaget. Men någon gång under alla de här samtalen så blev pappa och jag själva. Mamma lämnade oss. Och att växa upp i Sätra tillsammans med en pappa på 80-talet var ganska ovanligt. För att göra liksom historien mer symbolisk är min pappa jättelång och jag heter Anna. Och det var liksom ständiga metaforer kring att vi var långa farbron och lilla Anna då. Och så var det faktiskt i mångt och mycket. Det var vi två. Att växa upp med politiskt aktiv pappa är ganska ensamt. Kampen för rättvisan, för trygga arbetsvillkor och den kommande nedläggningen av AGV tog mycket tid i anspråk. Men någonstans där så formades jag till att bli den jag är. Jag lärde mig att kämpa. Jag lärde mig att stå fast för mina ideal. Och förändring av samhällsnormer är absolut nödvändigt för att vi ska skapa mer inkluderande och rättvis värld. När jag kom till skolan så hade jag stora författardrömmar. Och i en flytt nu som jag gjorde i december så gick jag igenom alla mina gamla dagböcker. Och där hittade jag en dikt som jag vill dela med er som är absolut aktuell än idag. Och den heter Kvinnors röst. Och den skrev jag som 16-åring. Året är 1992. Kvinnors röst heter den då. Vi står upp, vi säger ifrån. Tillsammans kämpar vi hand i hand mot förtryck och orättvisor vi går. För en värld där alla är lika värda att nå. Vi är starka, vi är redo och kämpar för frihet och jämlikhet. Med våra röster, med vår kraft. Vi driver förändring steg för steg, dag för dag. Så lyssna på oss, på vår sång. Vi är kvinnor, vi är starka och vi är unga. För en värld av jämlikhet och frihet. Vi kämpar tillsammans för allas rätt att leva. Och för att göra mer komplext i överkoppling till dig nu, Anna, så tycker jag nog att vi ska prata mer om vår vän Emil Jensen som nämnde Peter Gides skinkor i låten Politiskt. Varsågod!
Ja, det ställer jag gärna börja på, va? Nej, men Anna Larsson heter jag. Jag är ju född och uppvuxen i Hofors. Också i ett väldigt politiskt hem. Men till skillnad från dig så i den kärnfamiljigaste av kärnfamiljer. Med föräldrar som han var gifta i över 50 år innan min väldigt politiskt aktiva pappa gick bort. Och det är väl därifrån jag har fått med mig politiken, kan man säga. Men apropå Peter Gides skinkor, om vi ska ta det, så satt jag i morse och tittade på Vinterstudion innan vi, eller det som inte går på SVT utan den andra kanalen. Där det var väldigt tydligt att det var två män och en kvinna som stod och höll i försnacket. Där en av männen just då var Peter Gide. Och där det blev så väldigt tydligt hur hon var den enda kvinnan i rummet. Och hur hon bemöttes och hur hon hanterades i den situationen. Jag själv är ju då uppvuxen i en familj med tre stycken storebröder. Där jag är den lilla systern i det här sammanhanget. Och det tror jag till stor del har format vem jag är och mina åsikter och vad jag tycker.
Jobbar på tvätten i Arlöv. Det var sommar och varmt, det var mitt sommarjobb. Jag skulle fixa lite egna pengar. Vid mig stod en kärring, Hanna från Arlöv. Vi svettades i ångan från pressen. Det var 40 grader varmt. Hanna från Arlöv, hej. Jobbat tillsammans i tvätten. Hanna var kommunisten. Han på 50 år kan väl inte vara kommunist, va? Hon var så förbannad på värmen och på chefen som sa att de inte hade råd med fläktar. Kyss mig där bak, sa Hanna. Hanna från Arlöv, hej. Hanna höll tal på en mangel. Nu strejkar vi vilt, det är väl inga djur. Nu ska vi fan i mig ha våra fläktar. Hon talar med mig om vårt jobb och om chefens profit och om att vi som jobbar skulle hålla samman. Hon tyckte inte att jag var någon ung och dum tjej. Hanna från Arlöv, hej. Jag lärde som det var och det kändes så bra, så nu kan jag göra någonting själv, göra något själv. Tvätten står stilla i Arlöv. Chefen slits i fåren, Jugoslav fick gå. Men han vågar inte focka Hanna. Så fick vi då till slut en fläkt. Det var en vinklig fläkt. Det var nästan lika varmt som förut. Men jag lärde mig att fajtas. Hanna från Arlöv, hej. Jag lärde mig av dig. Du sa som du var och det
då fick vi alltså höra den gamla klassikern Hanna från Arlöv med Nationalteatern. Och för mig så speglar ju den mycket min uppväxt såklart. Jag kommer från en liten bruksort där jag hade en pappa som var väldigt fackligt aktivt. Han jobbade för Kommunal under hela min uppväxt. Och jag tycker att den här låten speglar väldigt mycket av det arbetet såklart. Men som jag sa så är jag då uppvuxen i ett hem med tre äldre bröder. Där den äldsta faktiskt han flyttade hemifrån innan jag kom. Men det har ju ändå präglat vem jag är och vad det blev av mig. För idag så är det så att jag jobbar på en statlig myndighet här i stan som heter Pensionsmyndigheten. Där jag har jobbat sedan 2010. Och jag jobbar på... Eller, jag började jobbet kan man säga på den delen som var kundservice. Alltså där man servar våra medborgare med information om deras pension, om deras pensionsutbetalningar och andra förmåner som är kopplade till pensionssystemet. Och nu jobbar jag med diverse saker kan man säga, men fortfarande som chef. Och jag tror att det är min uppväxt som har gjort att jag tycker att det här med ledarskapet är så himla, himla roligt. Det är också så att jobba för staten på något sätt är att vara demokratins fingerspets, som en kollega så fint uttryckte det för några år sedan. Att det är i statens tjänst som man ska se till att göra det medborgarna har sagt åt oss att göra genom de val som hålls i det här landet. Och att det är en viktig, för mig är det ett viktigt och ärofyllt uppdrag att få jobba för staten. Men hur ser det ut för dig, Anna? Vad gör du?
Jag har en stor del av min tid går åt till att vara fritidspolitiker. Och jag ser precis som du att vara politiker är en förmån och att det är ett demokratiskt arbete. Vi representerar medborgarna och vi för de politiska frågorna som är aktuella och debatteras. Och vi försöker alltid att fatta beslut just med tanke på medborgarnas bästa. Jag är i kommunfullmäktige och jag är också en nämndledamot i arbetsmarknads- och funktionsnämnden. Och precis som du så delar jag en styrelseplats i Vänsterpartiet i Gävle. Mm. Det har ju varit en trångbodd tid kan vi säga inom politiken nu eftersom att vi står inför stora ekonomiska nedskärningar. Det är en balans, en obalans som majoriteten har ju tvingats besluta om en oerhört återhållsam budget. Vi kan inte se konsekvenserna i välfärden ändå av de här besparingarna, vad de kommer innebära. Men vi vet att nedskärningar kommer att behöva göras. Och det har varit oerhört jobbigt att vara i opposition som vänsterpartist just nu. För det har ju gjort att vi har ju behövt ompröva i kommunala gruppen våra prioriteringar och fokusera mycket på att hantera kommunens ekonomiska situation istället för att investera, tänker jag, i initiativärenden som kan kosta och driva demokratiska frågor framåt. Just nu så driver vi plånboksvänliga frågor. Men förutom min politiska aktivism så är jag ju lärare till vardags.
Snacka om att leva demokratin och vara demokratins fingerspets. Som lärare är det verkligen det man gör. Men jag tänker också att det du nämner med besparingar och annat och det läget som både världen och Sverige befinner sig i gör att det tar med tusan är viktigare än någonsin att engagera sig politiskt. Mm. Och vi kan väl passa på då att hälsa alla varmt välkomna till Vänsterpartiet.
Ja.
Om man är sugen på det.
Ja, välkomna tillbaka. Och det här var ju Rita Franklin med Respect. Och jag tänker, vi går väl direkt på den heta potatisen den 8 mars. Varför det behövs och varför vi sitter här idag. Och som vi har pratat om tidigare och i alla år så är faktiskt jämställdhet en färskvara. Mm. Många undersökningar visar att vi backar just nu i jämställdhetsfrågor. Jag tittade på siffror bland annat att mäns våld mot kvinnor kostar ungefär 6 miljarder kronor per år. Och då är inte inräknat den psykiska, fysiska och emotionella kostnaden. Alltså det går inte att sätta prislappar på det. Det är jobbiga siffror. Du hade också letat rätt på några siffror.
Alltså lönegapet är väl en av de stora. Det skiljer fortfarande 21% i skillnad i våra årsinkomster. Vilket då leder till naturligtvis också att pensionsgapet är enormt. Det skiljer 30% mellan män och kvinnors pensioner. Man kan ju rabbla siffror en hel dag om man vill.
Absolut, men det är liksom att vi tror att det är viktigt för oss att vi inte bara backar och tänker att vi har alltid varit ett framgångsrikt land, vi är jämställt och så, men vi vet att feminism är en viktig, och det backar även attraktionen i att vara feminist. Så.
Och vi kan ju konstatera att vi når inte något av våra jämställdhetsmål. Vi Nej. Kan tycka att vi är ett jämställt land och att vi lever upp till att vara jämställda, men det är vi inte. Man kan läsa mer om det på Jämställdhetsmyndighetens hemsida. Finns det väldigt tydliga.
Den är superbra framskrivet. Mm. Jag tänker inom politiken så är det ju faktiskt faktum att vi har haft 35 statsministrar och en har varit kvinna. Mm. Det säger en del. Men feminism för mig i alla fall, det innebär ju att vi behöver, alltså oavsett kön eller genusidentitet, ska vi ha samma förutsättningar att påverka samhället och livet då. Och en av de största målsättningarna bör väl att vara att vi uppnår ett jämställt samhälle där alla människor oavsett har lika värde. Och vägen dit är fortfarande lång. Mm. Så.
Men om du skulle få peka så här på, om vi bara får jobba med en fråga för resten av tiden. Men vilken fråga skulle du säga är absolut viktigast att sätta lampan på först, liksom, om du får välja?
Ja, jag kommer ju från skolans värld, och där för mig är en stor fråga, det handlar just om unga flickor, om samtycke, där jag är jag och nej är nej betyder det, våra orättvisor, hur vi fostrar utifrån genus fortfarande. Det finns inget ont. Alltså det här är omedvetna mekanismer, hur vi lärare arbetar, hur det ser ut i klassrummen. Att det fortfarande är pojkarna i våra rum som har mest samtalstid om man börjar mäta samtalstiden i klassrummen. Mm. Så för mig, jag tänker att vi måste lyfta våra döttrar och våra söner och verkligen vara goda förebilder där för att kunna göra en radikal samhällsförändring. Mm. Så. Hur är det för dig då, Anna?
Alltså, man försöker ju hitta så här, vad är hönan och vad är ägget? Mm. Vad kan det bero på? Jag tänker att den här ekonomiska frågan är väldigt viktig. Den måste komma högt upp på agendan. För det som händer i det här ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män gör att vi förlorar makt och vi förlorar mark. Och så som samhället dessvärre ser ut idag, när vi lever i en ganska kapitalistisk struktur, så tror jag att vi måste få rätsida på den. Jag kan ju se på min mamma nu som har blivit ensam efter att min pappa gått bort och får en pension på 12 000 kronor i månaden. Mm. Det är inte den pensionen som min pappa hade haft. För att hon har jobbat deltid en stor del av sitt liv och för att hon har varit hemma och tagit hand om barnen och... Och det där tror jag skapar en ofrihet som inte är lämplig någonstans överhuvudtaget. Så jag undrar om det är den stora knäckfrågan som vi måste lösa innan vi kan titta på andra saker möjligen.
Ja, och jag tänker så här, ja, vi ska prata mer om 8 mars alldeles snart. Men jag vill ändå liksom påannonsera, vi har ju en röda kören här i Vänsterpartiet. Och vi sjunger kampsånger, vi sjunger, det är som ett brandtal för feminism, för allas lika värde på många sätt. Och jag tänker vi ska köra en premiär nu här i programmet. Jag har själv inte hört våran inspelning, så det här ska bli jättespännande. Ja, varsågod och njut och lyssna på oss, så återkommer vi snart.
Ja.
Trötta mamma, vagga lilla Lina. Dumma mamma, du får inte gå. Sjung en vals om blommorna och bina.
Stämma. städar man, mördar man och slår på. Inte ger man fan i politiken för att man är konventionell.
Byta blöja, läsa gammal saga. Askungen får sig rike prins. Kvinnan skulle vinna så behaga. Noga och rara, men de finns.
Även om de jobbar i fabriken och ser fram emot en ledig kväll.
Det tar tid för seden att försvinna.
Vila lina du som ännu kan. När du vuxit upp och blivit kvinna,
lever du kanske som en man
som kan ägna tid åt politiken utan att köras av något gnäll. Du Salinas lusa tummeliten, snart är det kärlek eller kik. När du slitit färdigt för profiten är du inte längre attraktiv. Kommer undan politiken för att man är servil och snäll. Inte ger man fan i polemiken fast man är trött varenda kväll.
Nyheter från vänsterpressen.
Och vi kör tre ekonomiska nyheter från Dagens ETC. Näringslivet vill finansiera infrastruktur. LO säger tydligt dålig affär för svenska folket. Svensk näringsliv vill att stora infrastrukturprojekt kan finansieras privat och föreslår tre konkreta projekt. Fackförbundet LOs ekonom ser uppenbara risker med allt initiativen. Det kan bli väldigt dyrt för det allmänna, säger Peter Gerlach. En ny järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo, en ny tunnel som skapar en ringled runt Stockholm och en ny vägtunnel utanför Örnsköldsvik. Det är tre konkreta projekt som Svensk Näringsliv vill dra igång med privat finansiering. Intentionen och insikten finns där och nu är det angeläget att komma vidare, säger Jan-Olof Jacke, vd för Svensk Näringsliv i en intervju med tidningen Dagens Industri. Planen är att samla relevanta aktörer som får diskutera hur det ska gå till och vilka som ska finansiera. Jan-Olof Jacke tror att stärkandet av förbindelserna till Norge kommer att gynna företagen och därmed något som kan övertyga investerare. Men han säger även att det för lyckat affär måste finnas en ström av intäkter, exempelvis banavgifter eller biljettpriser. Vi är väl ganska skeptiska till den här idén, säger Peter Gela, ekonom vid LO. Och han fortsätter, men det är inte något nytt. Vi har ju exempel på offentlig-privata infrastrukturprojekt, Arlandabanan inte minst. Det är inte många som tycker att vi idag sitter med en lyckad modell i knät. Tvärtom har det väl varit en ganska dålig affär för svenska folket. Den svenska multimiljonären Georg Nalbandian har blivit stormrik på att exportera starkt och snabbverkande Odensnus till Israel och Ryssland. Men i det fördolda pressar och övervakar han migrantarbetare, gör misstänkta miljonöverföringar till Schweiz och tampas med Skatteverkets kontrollanter. På ett enda år tjänade snuskungen en 500 miljoner, men betalade endast 15% i svensk skatt. Nu har han lämnat landet. Miljarderna rullar till mufflonjägare och fastighetsspekulanter. En kasinokung tjänade 1,3 miljarder, men betalade lägre skatt än medelsvensk. Trots att de rikaste har tredubblat inkomsterna på 15 år har de aldrig haft så låg skatt. Det visar unika siffror i Dagens ETC:s granskning. Matpriserna dröjer kvar på en hög nivå, hyrorna stiger och inflationen äter upp alla lönehöjningar som facken lyckats förhandla sig till. Det är svåra tider för de flesta svenskar, men de som äger matbutikerna och fastighetsbolagen lever i en desto ljusare tillvaro. Dagens ETC:s granskning av de 1000 svenskar som tjänar mest visar att de tredubblat sina inkomster sedan finanskrisen 2008 och att medianinkomsten har ökat från 16 till 52 miljoner. Samtidigt har deras skatter sjunkit varje år och nu ligger för första gången under 32% i snitt. Vill du hålla koll på hur den rika eliten gynnas av tidelaget så titta efter på etc.se och flamman.se.
Jag satt uppe och vakade med farsan i natt. I en 3-4 timmar tror jag säkert det vi satt. Han kunde inte sova, värken var svår. Och så har det varit nu i några år. Men jag har nog aldrig riktigt förstått för ännu i natt hur dåligt han mått, hur han suttit vid köksfönstret och stirrat ut. Knappt 50 år gammal, förbrukad och slut. Och där ute i natten, över djupsvarta vatten, har tankarna vandrat på sin irrande färd. Vandrat på nattgammal is. Tankar om arbetets värde och pris. Det var 58 som vi flyttade hit. Och han började ner i gropen på cementgjuteriet. Jag minns att det sades att han jobbade för fem. Och hur han alltid var trött när han kom hem. Ja, han har ätit sitt bröd i sitt anlite svett. Och han var väl för snäll för att kräva sin rätt. Han har alltid gjort sitt, aldrig smitit ifrån. Så att se honom nu känns precis som ett hån. Och där ute i natten, över djupsvarta vatten, har tankarna vandrat på sin irrande färd. Vandrat på nattgammal is. Tankar om arbetets värde och pris. Verken kom sakta, smygande på. Men det fanns inget lättare han kunde få. Fast axlarna värkte och ryggen var slut. Och armarna kunde han knappt rätta ut. Sen kom då strejken och då gick han med. Och då var det precis som om han levde om. Och reste sin nedslitna krokiga kropp. Strejken blev lång. dråpslaget kom. Sen när dråpslaget kom och de alla fick gå. Och han sa hur det kändes kan ingen förstå. Här är man gett om nästan halva sitt liv. Ja, det kändes som om någon hade vridit om en kniv. Över djupsvarta vatten har tankarna vandrat på sin irrande färd. Vandrat på nattgammal is. Tankar om arbetets värde och pris. Nu har han stämplat sen strejken tog slut. Men hur blir det nu när han har stämplat ut? Vem vill ha honom nu, han som snart gjort sin tid? Vem vill ha en 50-års halvinvalid? Och så sitter det folk nere på busstation. I min egen ålder med förtidspension. Medans han som har slitit sig krokig och krum får sitta med värken bitter och stum. Och där ute i natten över djupsvarta vatten har tankarna vandrat på sin irrande färd. Vandrat på nattgammal is. Tankar om arbetets värde och pris.
Vad skönt att få inleda med en applåd. Efter nyhetspausen. Det vi hörde var Eske Furat och Tankar på nattgammal is. Den här musiken är barndom för mig. Min mamma kommer från en liten by som heter Morjärv. Och dit bilade vi varje sommar när vi var små. Och då var Eske Furat det som höll oss sällskap i bilen.
Den är jättevacker. Jag känner att jag blev lite rörd när vi satt här och lyssnade faktiskt. Ja. Oerhört vacker.
Helt otrolig. Och som jag sa innan så var det väl min pappa och hans engagemang. Det är det som har gjort att jag har blivit politiskt intresserad. Sen var det senaste valet som gjorde att jag var tvungen att bli politiskt aktiv. För det finns inget alternativ. Jag kan inte längre sitta tysta och stilla hemma. Men vad är det som har inspirerat dig då, Anna?
Ja, det finns många starka kvinnor som har funnits i mitt liv och pappa är också en inspirationskälla. Men den absolut största, den har vi också pratat lite om, det är ju Gudrun Schyman. Mm. Hon fick mig att verkligen öppna mig för partiet och känna en tro på kvinnokraften. Mm. Den här kvinnogemenskapen, att feminism handlar om jämställdhet, det handlar inte om att vara tråkig, det handlar inte om att vara dålig eller på något sätt. Det fanns ju en tid där under 90-talet där jag upplevde att feminism var något obehagligt. Det var lite jobbigt att vara feminism och att stå upp för kvinnliga rättigheter. Så. Men hon fick mig verkligen att den här kicken in att ta plats i politiken, ta plats att vara kvinna, stå upp för lika löner, stå upp för din värdighet.
Jag har ju inspirerats av henne för att jag tycker det är så himla skönt att hon har varit arg. Mm. Hon har inte varit någon duktig flicka som har suttit ner och väntat på sin tur utan liksom varit arg. Mm. Och det tror jag går igen i många av de inspirationskällor som jag har idag också.
Ja, berätta.
Att det ska finnas liksom lite humör i det. Mm. Jag gillar ju till exempel Eva Röse som kanske inte är det första namnet man tänker på när man tänker på feminism idag. Men det som är skönt med henne är att hon också är arg.
Ja, jag minns ju henne verkligen från MeToo-rörelsen. Mm. Hennes tydlighet och hennes pond. Alltså, ja, men det är varsågod, berätta om jag var det, så får jag lära mig mer.
Men jag tänker att det är ett av mina viktigaste uppdrag idag som chef. Jag får mina medarbetare att vara lite arg lite oftare. Det är kanske en ovanlig teknik. Men jag menar att i det där arga och i... Om man börjar brinna för orättvisorna, det är då man kan skapa förändring. Och det, jag tycker att Gudrun visar det jättetydligt i sin kamp. Att man måste fan vara lite förbannad, tänker jag.
Ja, men precis. När hon drev den här kärnfrågan, lika lön för lika jobb. Mm. Det blev så tydligt där hur orättvist det ser ut. Och vi kan inte skylla på att män jobbar mestadels inom stålindustrin eller inom pappersindustrin som det är här i Gävle då. Och att vi eventuellt kan vara mer vårdande inom hemtjänsten och inom sjukhus och så. Hon lärde mig verkligen det här. Hon är min Hanna från Arlöv, låten som du valde. Att den är så fantastisk levande. Ja, jag tänker så här, jag har också en arg kvinna. Det är ju Kerstin Thorvall faktiskt. Jag älskar hennes böcker och jag älskar hennes kompromisslöshet på många sätt. Så, apropå att ta plats i debattrummet och att våga avvika från normen. Och jag tror att det är viktigt att vi gör det ibland för att utmana på gott och på ont. Så. Mm.
Jag kan tänka på, apropå du pratade innan om att det var lite tufft där på 90-talet att väcka de här feministiska frågorna. Om man sågs bara som en arg tjej och fick tillmälan som har du PMS eller? Och det kan ju fortfarande förekomma. Men jag tror att vi behöver vänja oss med att vi har fan rätt att vara lite arga.
Ja.
Apropå det vi pratade om tidigare om lönegap och pensionsgap och ojämlikhet rent generellt.
Ja, vab föräldradagar. Men när vi försöker lagstifta en jämställd föräldraledighet, bara det säger ju en del. Så, och, men när vi vet att vi kan leva väldigt jämställt in i barnfamiljen, alltså när vi föder barn, och där hackar ju kvinnan efter. Det är där lönegapet sker, pensionsgapet sker till stor del just nu. Så, ja.
Ska vi göra så att vi lyssnar på en låt?
Jajamän.
Som lite mer inspiration.
Om du tror jag tar åt mig, blir kvar och lämnar av dig. Om du tror jag tar åt mig, är det roa mig och för sig. Om någon hamnar i skugga, kan det vara svårt att se den. Inget verkar så enkelt. I skuggan av män. Men när vi ska hela hjältar med staty eller målat porträtt, glömmer vi ofta bort några. Ja, att jag fel verkar vara jävligt rädd. Om du tror jag tar åt mig, blir kvar och lämnar av dig. Om du tror jag tar åt mig, är det roande i och för sig. Så kom gärna och säg att jag slår som en tjej.
Ja, men det här var Skärta 77 med Slåss som en tjej. Ett av mina absolut favoritband. Och det är lite därför jag är delaktig i Röda Kören också. Därför att jag tror verkligen på sångens kraft. musikens kraft. Men jag tror att det är mitt brandtal verkligen. Jag tycker om att sjunga, jag tycker om att uttrycka mig och jag tycker om att vara en del av punkrörelsen faktiskt, som vi börjar prata lite grann om. För det är en väldigt feministisk rörelse och den är en väldigt rättvisetänkande rörelse. Slåss som en tjej, den handlar ju faktiskt om alltså motståndskraften till att vara kvinna i politiken. Hur vi blir utsatta, hur vi inte blir lyssnade på, att våra frågor kanske inte mottags på samma sätt som för männen. Och jag tycker det är jättefint att det här bandet verkligen stöttar oss i politiken.
Det blev så bra timing också när vi pratade om att man får faktiskt vara lite arg.
Ja, men absolut.
Att det är viktigt och att det är bra. Och vi ska fortsätta vara det.
Ja, men du Anna, vart hämtar du din inspiration? Jag tänker om du ska ge råd. Du var inne med dina anställda och sa att du vill att de ska bli lite mer arga, lite mer klarsynta. Berätta mer om det, jag tyckte det var lite intressant.
Jag har hamnat i ett läge på mitt jobb nu där jag får jobba på ett fantastiskt roligt sätt. Ni vet, staten, det är ganska fyrkantigt, det finns tydliga ramar, riktlinjer och så vidare att följa. Vi leder och styr på ett särskilt sätt. Men under snart 2 år så har jag fått jobba i projektform och med ett lite speciellt uppdrag där vi har fått möjlighet att forma ledning och styrning utifrån hur vi faktiskt vill jobba. Och då jobbar jag tillsammans med en kollega, en kvinnlig kollega, naturligtvis. Där vi tillsammans har, kan man säga, gett tillbaka kraften till medarbetarna. Det handlar inte om vem det är som är chef. Det handlar inte om vem det är som bestämmer. Utan det handlar om vad vi tillsammans kan göra. Och vad vi tillsammans kan, det är ett jäkligt tråkigt ord, men leverera. Kan vi tillsammans förflytta det här berget från den här punkten till den där punkten? Och inte jobba då med management by fear eller någon annan managementmodell. Utan faktiskt bara jobba med medarbetarkraften och ta oss fram tillsammans. Och i det så ser jag att det är mitt jobb att lyfta dem som kanske inte är så vana att höras. De som inte är så vana att ta på sig det där ansvaret för att de av en eller annan anledning inte har tagit det utrymmet förut.
Men Anna, beror det här på att det är du som är kvinnlig chef som att du väljer att driva de här frågorna? Eller hur tänker du?
Jag tror att det delvis kommer därifrån. Att vi är kvinnor och att vi därför väljer att göra på särskilda sätt. Men jag tror också att det är så som alla borde vilja vara chef på.
Ja, det låter det låter positivt.
Så det är otroligt roligt. Men vad skulle du säga, hur kan vi stötta varandra mer i vardagen då? Hur kan jag få mina medarbetare att ta det där klivet och bli lite mer arga och...
Ja, alltså för mig handlar det ju mycket om att vara medmänniska och att lyssna. Jag lyssnar mycket. Jag lyssnar in. Jag vill finnas där för människor som vill prata. Framförallt är det ju unga kvinnor i mitt fall, då, eftersom att jag är i skolan. Så. Och jag brukar prata om det här att det ska kännas skönt innan, det ska kännas skönt under och efter. Och det är i alla våra angelägenheter, inte bara när det kommer till att... men till vuxenmys. Så. Att det brukar vara en mätare jag ger andra. Och som jag även har innan, att det brukar kunna känna att men nu känns det inte riktigt bra inombords. Det är någonting som felar. Eller jag känner att det har varit många gånger i livet. Jag tänker till exempel första jobbet, när lönen ska förhandlas. Och jag märker att min studiekompis... per automatik får 500 kronor mer i lön. Det är inte mycket pengar. Nej. Men det var principiellt så. Och det gjorde mig vansinnig. Jag var beredd att slopa det här jobbet och jag fick upp min lön via tjat. Men just alla de här tillfällena när det skavts inombords i jämställdhetsfrågor och som jag inte har tagit kampen. Och det är väl det jag försöker inspirera andra att känns det bökigt inombords, känns det inte bra, men då är det inte bra, då är det inte rättvist och då behöver vi ta plats. Har du några sådana här exempel där du känner att det varit helt uppenbart orättvist och du har stått upp för dig?
Massor med tillfällen. Jag är ju en kvinna med ganska mycket humör, uppenbarligen. Och jag har ofta fått höra av mina manliga chefer att jag måste lugna ner mig. Låt andra ta plats. Var inte så obekväm. Du låter så mycket på möten och så vidare och så vidare. Så jag tycker att man möter det där i tid och otid. Inte i lika hög utsträckning när jag haft kvinnliga chefer.
Att jag skrattade hade ju absolut ingenting med sarkasm. Jag vill förtydliga det, utan det är igenkänningen.
Ja, verkligen.
Genom hela mitt liv har jag känt mig för mycket. Det har funnits människor som har bett mig att backa för att jag är jobbig, för att jag är radikal och för att jag pratar feminism. Och jag har pratat om rätten till min kropp, till allas kropp. Och att kvinnans kropp är ingen handelsvara. Nej. Och det kan vara oerhört bökigt när jag är ute på lokal. Och en man i bardisken kommer och tar mig på stjärten. Då har vi en konflikt. Men jag står upp för det.
Och naturligtvis har ni en konflikt. Och ni ska ha en konflikt. Och det ska aldrig vara okej. Men det måste också få vara okej att vara den som säger till. Och som lyfter den där frågan i fikarummet. Och
exakt.
På lunchen. Och som pratar om de här frågorna. Det är super, super, super viktigt.
Det är superviktigt och man blir superbökig.
Ja.
För man är ju en partypooper, så blir det.
Ja. Men det man gör då är att man får kraft av varandra, tänker jag. Vi ser till att fråga en kär vän som råkar vara kvinna om råd. Vi nämner våra kvinnliga kollegors och vänners namn högt. Och vi, när vi vill ha råd så gör vi det med namnet på en kvinna, tänker jag.
Absolut, jag håller med dig till fullo, Anna.
Och vi stöttar varandra på bästa sätt. Vi vill ju gå ut with a bang, som man säger. Så vi tackar så hemskt mycket för vår tid i eten idag och kommer att avsluta med den enastående Beyoncé och Run the World.
Who run the world? Girls, girls. Who run the world? Girls, girls.
Ja, ni har hört Radio Rödlöda från Vänsterpartiet Gävle i Radio Gävle på radion på 102,7 MHz. Dagens gäster var då Anna Larsson som är styrelseledamot i partiföreningen Gävle och Anna Kullfors som är ledamot i kommunfullmäktige. Och med oss har vi också haft Lars Nordgren som har rattat spakar med hjälp och stöd av Johan Frölich. Och själv heter jag Seppo Laine som har hållit igång showen här. Och vi vill påminna er om att ikväll så är det en ljusmanifestation för Fredrik Gasa på Stortorget. Den börjar klockan 18 och den innehåller en mängd fantastiska artister, uppläsningar och annat. Kom gärna dit och stötta fredsprocessen i Gaza. Vi säger med det tack och adjö.